Välkomna ska ni vara precis allihopa. Så roligt att se så många här. Idag ska vi prata om något så roligt som prestationsångest. Ja. Jag tror att vi alla har upplevt det någon gång. Har jag rätt? Ja. Alltså när man ska göra någonting som bedöms av andra. När man ska ställa sig inför en publik så här. Kanske leverera en humorshow. Dra av en pianokonsert inför en fullsatt konsertsal. Och då kan man ju drabbas av prestationsångest. Ni vet det där när man känner att pulsen går upp. Man svettas. Man liksom får stickningar i armarna och man vill helst bara fly. Men man kan inte det. Det där ska vi diskutera idag. Vad är prestationsångest? Och kan man skratta sig ur sin egen ångest? Eller hur ska man egentligen förhålla sig? Och jag har två eminenta gäster här som ska vara med i dagens livepoddinspelning. Det är skådespelaren och komikern Sissela Benn. Och vi har konsertpianisten och läraren på Musikhögskolan, Franziska Skog. Ge dem en varm applåd. Hej!
Hej!
Jag backar bak på scenen och gör plats för er. Ta varsin sida här, vänster, höger.
Tack.
Välkomna. Tack. Kan ni vara. Kul att ha er här. Hur är läget, Sissela?
Bra. Ja, det är toppen. Kul att alla är här. Kul att jag är här. Kul att ni är här.
Och Franziska, du har parkerat om din bil i sista sekunden.
Ja. Det är ju så lätt med parkering här utanför.
Det kan man också få lite prestationsångest inför.
Mycket, mycket.
Speciellt i Lund.
Mm. Absolut.
Kul att ha er här. Vi ska djupdyka i detta ämnet. Sissela, om jag börjar med dig. Du har gjort en lång rad roller i tv, på film, som komiker, skådespelare. Du skriver manus till dina egna shower, du turnerar, spelar teater. Och jag tror att de allra flesta känner dig för genombrottet som den 14-åriga Filippa Bark.
Ja, jag heter Filippa Bark. Jag ligger i koma nu kan man säga. Men...
Just det. Berätta för oss, hur uppstod den här karaktären?
Ja, men Filippa uppstod faktiskt i liksom avslappningen efter att jag och några kompisar hade försökt väldigt krampaktigt att skapa någonting som vi sen gav upp. Vi ville göra någon film, vi hade ingen idé riktigt, jag hade bara en filmkamera. Vi åkte hem till Ada Berger som är regissör och så. Hem till hennes föräldrahem i Skövde, en påsk, där hennes familj var där. Alltså hela släkten var där och firade påsk. Och vi bara trängde oss på och stod och filmade. Jättekonstigt. Vi tvingade hennes mamma att stå bakom en dörr och äta knäckebröd jättelänge. Under deras påskmiddag. Och så blev det liksom ingenting av vår film. Och sen så till slut så gav vi upp och la ner kameran och tänkte att vi skulle göra något annat. Och då var det en av tjejerna som började spela piano. Och då hittade jag ett par glasögon. Ett par avlagda glömda glasögon i en bokhylla som jag satte på. Och så började jag bara improvisera någon sång. Och sa, hej, jag heter Filippa Bark.
Och där plötsligt bara var hon. Fantastiskt.
Så det kom liksom precis ur detta att släppa den här krampaktiga känslan av att försöka skapa något.
Och där uppstod det någonting nytt.
Ja.
Det är intressant, det ska vi ta med oss in i samtalet. Hur blev liksom teatern, humorn och filmen din väg från första början? Var det också ur leken?
Ja, det var det ju verkligen. Jag har liksom velat bli skådis och hållit på med humor ända sedan jag var liten. Mina första tre drömjobb var visserligen kassörska, hårfrisörska och att öppna ett massageinstitut. Det berättade för min morfar, 6 år gammal, och han fick en chock. För det betyder tydligen också, vad heter det? Inte horhus, men... bordell, ja.
Just exakt. Det är samma sak.
Det är samma sak.
Ja, det är lite, det är lite synonymt.
Så han blev lite chockad. Men sen efter det så släppte jag de drömmarna, som tur var, och ville bara bli skådis.
Mm. Och skådisyrket är ju ett kreativt yrke, men också då förknippat med väldigt mycket just prestation och leverera på olika sätt. Och det här med prestationsångest, det har du liksom funderat mycket kring på olika sätt.
Mm.
När upplevde du det själv första gången?
Ja, men jag har haft det lite latent skulle jag ändå säga. För att jag har haft höga krav på mig själv och alltid velat vara duktig och så. Men sen så tror jag att det blommade ut väldigt mycket när jag, efter att jag hade gjort Filippa Bark. Och det hade liksom, jag hade varit ute i kylan och sen så kom jag in i värmen tack vare den karaktären. Och jag hade längtat efter det, drömt om det och kämpat för det jättelänge. Och sen så skulle jag försöka gå vidare, för jag tänkte att jag kan inte hålla mig kvar i branschen hela livet som Filippa Bark. Och då att ta det här nästa steget och hitta på en ny karaktär och liksom försöka tänka att jag skulle få vara kvar i värmen. Just det var skitjobbigt.
För då hade du ju på något sätt lyckats, du hade gjort avtryck och folk visste vem du var och förväntade sig någonting mer.
Precis.
Och där kom det då press, kan man säga. Mm. Vi ska komma tillbaka till det, men jag vill vända mig till dig, Franziska. Du var ju ungefär lika gammal som Filippa Bark, ett år yngre faktiskt, 13, när du debuterade som konsertpianist med Helsingborgs symfoniorkester. Alltså det är så coolt! Ja. Eller hur? Ja, en applåd! Men jag tänker, sen dess har du då etablerat dig som en av Sveriges främsta konsertpianister. Du jobbar också som lärare på musikhögskolan. Men jag tänker, det här att gå upp som 13-åring och ha en hel symfoniorkester bakom sig och ett publikhav framför sig. Hur upplevde du det?
Ja, men jag ska bara säga att jag känner igen mig ganska mycket av det du säger här då, med att liksom leverera när det förväntas av en. Och det kan man ju även känna som 13-åring faktiskt. Att man, och jag tittade tillbaka lite i min dagbok vid den tiden. Och det är mycket sånt det handlar om. Nu förväntar de ju sig det här med, kommer jag klara det, skriver jag. Kommer det lyckas? Liksom. En symfoniorkester är jättestor. Och så där. Men på något sätt så tror jag att, och det här är ju lite varierande mål, att man när man är barn kanske inte tänker efter så väldigt mycket, om jag ska generalisera. Nej, det blir ju värre ju äldre man blir. Men det finns ju också ganska mycket studier, nu blir jag så här forskningsmässigt, finns ju ganska mycket studier kring music performance anxiety, som det heter, musikångest eller musikframträdande ångest.
Just det.
Att unga barn har det.
Men om jag tar tillbaka till det där tillfället, vad minns du konkret från när du skulle gå på scenen?
Alltså jag hade en spets, mamma hade sytt en klänning till mig. Det här är så mycket 80-tal. Och så mycket min mamma som var från Argentina. Så hon hade sytt en vit spetsklänning som var verkligen så här med liksom lite stor. Och jag tyckte att den var så fin, så jag var nog rätt nöjd med den. Bara några år senare tyckte jag att det var jättepinsamt. Så jag fokuserade väl kring det och att vi skulle ha lite fest efteråt för vänner och sådär.
Klänningen, festen, inte prestationen.
Jo, men jag var ju jättenervös. Men det var ett sånt kort stycke.
Ja, just det. Ja. Får jag bara be er som har nycklar, eller den här lilla kedjan, det skramlar så mycket, så lägg gärna ner dem så blir det lite tyst. Tack. Intressant. När man läser om er två och allt ni har gjort, jag menar, du har en jättelång CV-lista. Du är då både utbildad psykolog, du har startat ett center, performance center, som ska ge blivande musiker mer kunskap om psykologiska faktorer bakom scenframträdanden och så får ju jag prestationsångest. Herregud, vilka högpresterande människor ni är. Ni säger att ni båda två har brottats med det här, men ändå har ni bestämt er för att göra så mycket. Vad är det som pushar er trots det här motståndet, Sissla?
Att man inte har någon självbevarelsedrift, jag ändå. Alltså, att det är så himla kul. Och när man liksom väl får smak på den här kicken som det är att utsätta sig för någonting som ju har en ganska hög risk. Och om man då liksom klarar det så blir man ju väldigt sugen på mer.
Okej, så kicken är det som liksom trumfar.
Ja, men att det, alltså när man väl har testat att göra någonting som man tycker är så fruktansvärt kul och så är det svårt att avstå.
Stämmer det överens med din upplevelse, Franziska?
Absolut, det trumfar rädslan. För det är ju rädsla vi pratar om. Det är ju affekten rädsla vi pratar om hela tiden. Alltså att vara rädd. Och det är ju en ganska stark affekt. Den är överordnad alla.
Eller hur, man vill ju fly.
Ja, absolut. Men det finns en annan variant, vi kommer kanske till det sen, som man skulle kunna använda sig av. Men glädjen är ju desto större, nyfikenheten. Så man, på något sätt är man ju så dum i huvudet, så man tänker att även om jag nu var med om någonting om man har varit med om något fruktansvärt, så tänker man att det blir kanske ändå bättre nästa gång.
Det är lite som det där när man har fött barn en gång. Man glömmer bort hur det var.
Exakt.
Man gör det igen.
Ja.
Det är så konstigt.
Det är en intressant jämförelse.
På något sätt. Men alltså, om vi ska gå till kärnan här då, prestationsångest, kan man försöka sätta ord på vad är det egentligen? Är det medicinskt? Är det psykologiskt? Eller, ja?
Jo, men det är det. Alltså, det är ju en rad symptom som man känner. Alltså att man svettas eller som du har hjärtklappning, man får tunnelseende, man har svårt att fokusera, så att det sätter sig i hela kroppen. Det är ju liksom hormoner som sätter igång stress.
Helt perfekt om man är konsertpianist då.
Perfekt. Mm. Alltså man behöver ju inte finmotorik då alls. Och den är den som ryker först. Så att nej, men man får väl helt enkelt ta in det i beräkningarna, att så här kommer jag känna. Och det tror jag idrottspersoner också gör, liksom, att de funderar lite grann på hur ska jag ha marginaler för att hantera det där. Mm. Och det gissar jag att skådisar också gör. Att man tänker att ja, men det här, så här kommer det kännas, och då behöver jag kunna det si och så bra.
Absolut. Så, men exakt. Mm. Om man har repat väldigt mycket så sitter det ofta i ryggmärgen, ja, på något sätt, ja, som tur är. Jag gjorde första gången jag liksom sen debuterade på riktigt, då var jag 19. Och jag minns ingenting av första akten. Det är helt svart. Ja. Men jag gjorde allting rätt. Ja. Alltså jag sa allting och gjorde allting. Men min hjärna var inte där.
Nej.
Eller liksom mitt medvetande.
Nej, just det.
Det bara gick på automatik. Mm.
Men vad är det som händer i din kropp när den där ångesten slår till? Hur visade sig då?
För mig är det mycket så. Ja, men det är det här. Fly eller fäkta. Och jag är mest inne på fly. Mm. Så att jag har så undvikande beteende. Och kanske ljuger lite, har jag gjort, kan jag erkänna. Att låtsas att jag är sjuk. Ja. Sådana hemska saker.
Det kan bli så. Man, ja, bara inte klarar av situationen.
Nej. Nej, någon gång så fick jag panik. Jag skulle liksom göra en grej och jag kände att jag blev livrädd att den skulle vara tillräckligt bra. Så jag ringde liksom i panik och ställde in det på morgonen. Och då frågade de såklart, jaha, varför? Och då sa jag, för att jag har ryggskott. Vilket var jättekonstigt.
Ja. Men det kändes enklare att säga det än att säga...
Det bara kom. Jag hade inte tänkt igenom det.
Ja. Men fly eller fäkta, du sa att det finns ett tredje alternativ.
Ja, men jag tyckte det här med ryggskottet var ganska bra. För det är ingen som kan kolla det.
Nej, men också lite dåligt, för att man kan ju fortfarande röra sig. Alltså man ska ju egentligen...
Nej, inte med ryggskott. Kan inte röra dig. Det går
man inte. Har ju ont, men...
Ja, men om det var ett svårt...
Men det var jättesvårt.
Förklaringen var bra. Riskbrott, vi snackar... Men jag undrar lite också, jag ska svara på den frågan, men jag undrar lite också, när kom du på det? För vi pratade lite innan om en annan lögn du hade, eller inte lögn. Du sa sanningen då, och det blev ju fel när du försökte undvika någonting på Sara, när du jobbade på Sara.
Jaha.
Men det här var ju en lögn, och då undrar jag, när kom du på lögnen?
I paniken på morgonen, jag var så, jag klarar inte det, jag kan inte göra det. Ja.
Nej.
Så det var bara liksom en så, ja.
Ja.
Nej, för att lögner kan ju vara bra. På många sätt.
Och men det är också rätt dåliga, tänker jag. Att man då inte...
Fast funkade det?
Ja, som kom ju inte och hämtade mig och tvingade mig.
Nej.
Men det var ju, och jag har ju fortfarande ångest över det. Så det var ju, ja, otroligt dåligt. Jag skulle ju 100% hellre ta tillbaka tiden, hoppa dit, göra det.
Ja. Det är det jag menar, att det gör ju någonting med den när man avstår för att man är så rädd.
Det
blir ju inte mindre skrämmande nästa
verkligen
gång
inte.
Då.
Det ökar ju bara, ja, rädslan. För man känner ju typ att... det där skötte jag skitdåligt, så nästa gång måste jag vara mycket, mycket bättre. Mm. Så höjer man liksom pressen och kraven.
Men slåss eller fly, och tredje alternativet?
Tredje alternativet, ja, det finns många alternativ egentligen. Men ett annat som jag kommer att tänka på där, det är ju att försöka förstå sig själv faktiskt. Och det säger ju väldigt mycket att du faktiskt inte gjorde det. Och då tycker jag man ska bli nyfiken på, istället för att bli arg och liksom komma och ångra det, så tänker jag att man ska tänka, vad var det som gjorde att det blev så starka känslor? Nu blir jag lite psykologisk här. Men det är faktiskt ändå viktigt.
Det är ju psykologiskt.
Att vill man så kan man se det ur ett nyfikenhetsperspektiv och gå tillbaka till den tiden och tänka, hur illa var det och vad var det som gjorde att jag faktiskt inte gjorde det? Och vad skulle behövas för att jag skulle ha gjort det? För där får man ju rätt många svar, och jag tycker det är en ganska stark reaktion som du gör där, och jag tycker den är viktig, och den ska man kanske inte ha ogjord egentligen.
Känner du nu, Sissel, att du ligger på terapisoffan här?
Härligt.
Vad blir ditt svar?
Men det ett svar på det.
Nej, jo, men det är väl, alltså, så länge man precis som du säger, försöker fundera på varför det blev som det blev, och ja, försöker hitta strategier att ändra sitt beteende, som jag ändå tycker att jag har gjort, och att man fattar, okej, alltså antingen får jag sluta med det här, eller så får jag ju, just det, ta tag i det. Ja.
Men jag vet att det fanns ett annat tillfälle då du faktiskt checkade ut, och det handlade om att skriva manus om prestationsångest.
Ja, just det.
Det gick meta. Inte heller.
Nej.
Vad hände där?
Ja, men det var faktiskt återigen Ada Berger som var chef på Unga Dramaten, och som hade
fått ett uppdrag att de skulle göra filmer som man kunde skicka ut till skolor, för att alla barn kan inte komma till Dramaten, men det är en sån nationalscen, så att alla ska ha tillgång till Dramaten, som är jättefin idé. Och då så frågade, då gjorde de en serie som där de frågade olika liksom skapande personer vad man hade önskat sig att man hade fått lära sig i skolan. Och då så frågade de mig det, och så sa jag att jag hade önskat att jag hade fått lära mig hantera prestationsångest och rädslan att misslyckas och så där. Så då skulle vi göra en film om det, en fiktiv historia som var lite som en dokumentär, och så skulle jag skriva det då utifrån mina erfarenheter. Och så kunde jag inte det. Så jag fick pengar, tackade jag, skrev kontrakt. Och så kom det inget.
Nej. Vad gjorde du då?
Ja, men som tur var så tog liksom regissören över. Så vi hade pratat jättemycket, så hon kunde liksom skriva klart det.
Mm. Men jag tycker det är så starkt att liksom kunna stå för det och berätta det här. För att vi är så uppfyllda av detta med att bara visa upp våra lyckade prestationer. Att det är så otroligt viktigt att så lyckade personer som ni också gör en massa misstag längs vägen. Det är ju liksom, ja, det ger kraft tycker jag. Och jag tänker på just i liksom den klassiska musikvärlden. Ni vet, om ni har gått på konsert någon gång och så köper man så fint programblad och så bläddrar man i det och så är det sida upp och sida ner med CV.
Ja, det är det ju även på när man går på en teaterpjäs.
Det är samma där liksom. Att man har gjort de här rollerna, man har fått de här priserna, man har varit på de här festivalerna och så. Det är som bäddat för ångest. Ja.
Nej, och jag, nu har inte jag berättat om några misslyckanden jag har gjort, men jag gjorde ju faktiskt så att jag hade en konsert 2018 som, där jag gick genom en kris helt enkelt. Jag första repetitionen gick jag dit och skulle spela, och det gick åt helvete alltså, rent ut sagt. Och alla märkte, det var inte så att bara jag märkte, utan det gick verkligen åt skogen. Jag skulle spela utan till, plötsligt kunde jag inte det. Det har aldrig hänt i mitt liv. Vi pratade då, jag är ju liksom i 40-årsåldern och... jag menar, det ska inte hända så sent i livet, men det vill jag också bara säga att med prestationsångest, det kan liksom fluktuera och komma lite när som helst, så man är aldrig vaccinerad så att säga. Det är inte bara unga människor som kan känna det, utan även såna erfarna som vi. Men i vilket fall, så det gick åt helvete. Jag spelade jättedåligt, verkligen superdåligt. Sen nästa dag spelade jag lite, då var vi i Göteborg på en turné, och då gick det lite bättre, för då hade jag hunnit lugna ner mig lite. Men jag gjorde ju faktiskt så att jag skrev om det, och jag har till och med skrivit en hel avhandling om, inte misslyckanden, men att framträda. Och där berättar jag om den här händelsen och har skrivit en artikel om hur det kändes. Därför att jag tror att det är superviktigt också för unga musiker att läsa om det. Och de här programmen som vi ser, jag menar, tänk vad kul det skulle varit om man hade haft ett program istället. Och jag gjorde lite så, jag gjorde ett annat program med en annan konsert jag gjorde senare då, där jag helt tog bort mitt CV, utan började, jag skrev ett brev till publiken istället lite grann om. För jag tänkte, man får väl experimentera, på tal om det här med hur hanterar man prestation, så man får väl börja experimentera med det och liksom titta i ögonen. Se det i vit ögat på.
Men här
sätt.
Är ju flera intressanta saker i detta. Du säger att det gick helt åt skogen.
Ja, verkligen.
Du skrev en avhandling om detta sen. Det är ju verkligen att ta sitt misstag på allvar.
Ja. jag höll på med en avhandling och inkluderade det.
Men om du skulle försöka lyfta fram några saker här som det lärde dig. Det är tillfället.
Och det är många saker. Jättemånga saker. Och det är inte minst det här med att man är aldrig befriad i livet från kriser. De kommer ju komma. Och professionella kriser kommer ju komma nästan när som helst, känns det som. Och de är omöjliga att undvika. Och man får väl helt enkelt bara åka med. Men återigen, vi är inte förberedda på det. Det är ingen som säger till oss att du, by the way, du kommer misslyckas jättemycket. Så jag hade en föreläsning för nya studenter på musikskolan i fredags. Och då sa jag det till dem. För de hade lite, jag frågade dem, vad har ni för tankar kring framtiden? Och då sa de, ja, men vi vill ha roligt och vi vill... Jag vill försöka göra det så bra som möjligt. Och då sa jag, tänk på det att ni kommer misslyckas jättemycket. Och ni kommer göra misstag. Och det kommer gå jättebra, men det kommer kännas för jävligt.
Men det tror jag är viktigt att ha med sig. Hur har du upplevt det under din resa? Har det här varit något man har pratat om? Vad säger man i branschen? Teaterhögskolan och så vidare?
Jaha, jag har inte gått teaterhögskolan.
Har du gått folkhögskolan?
Ja, precis. Nej, man pratar inte om det. Utan det är ändå väldigt, eller i alla fall inte de utbildningarna eller de liksom tillfällena jag har gjort, utan det är rätt så, man är ju väldigt resultatinriktad och alla vill att det ska bli bra och det ska vara bra recensioner och det ska vara bra reaktioner och det ska vara många
likes och många.
Exakt.
Mycket publik, allting sånt där. Det, men jag tänker att för mig, det jag har liksom lärt mig är mer att det viktigaste är att, att även om man har en känsla av ångest och att det är dåligt, så ska man inte tro på den och tänka att den är sann och att det är fakta, att det betyder att det jag gör är skitdåligt, utan vara så här, nu kommer den här känslan, och lära känna att det är ofta en del i processen.
Mm. Man kanske kan se det som ett migränanfall.
Ja,
alltså, nu har jag drabbats av det här, det kommer att gå över, ja. Eller?
Ja, visst. Och, jag tyckte det gick jätteroligt, och många musiker som satt runt omkring mig tyckte det gick jätteroligt. Men recensenten tyckte det var bra. Jaha. Eller i alla fall en av dem.
Ja, det var ju skönt.
Och det kunde inte jag förstå, och det var verkligen inte bra enligt mig. Och norra republiken gillar det. Så att de fattar ju inte vilket helvete jag gick igenom.
Men det säger ju också någonting om att man kan vara helt säker på att det är så dåligt. Och sen så är det inte alla som upplever det så.
Nej.
Absolut. Jag hörde en rolig historia just på liksom, om hur andra i branschen hanterade. Och då var det var liksom en teaterregissör som hade en fest i sin lägenhet. Med massa folk och musik och sådär. Och sen så plötsligt så knackade på dörren, eller kom in en kille som var helt rasande och sa till dem att de var tvungna att sänka för att han skulle upp och ha ett jätteviktigt jobb nästa dag. Och då så sänkte de lite grann, men sen så när han hade gått så höjde de igen och fortsatte festa. Och då kom han tillbaka med en kniv och var såhär, ni fattar inte! Ni måste sänka! Mitt viktiga jobb! Bara. Och sen så då liksom fick de avbryta festen. Och sen nästa dag så ringde det på porttelefonen, och då var det den här killen som hade dykt upp igen, som hade förstått att det här var tydligen här teaterdirektörens lägenhet, och han som hade haft fest, och det här var en skådespelare.
Aha.
Så han var så här, oj, det här är inte så bra, men jag tror att du kommer förstå, för att jag är mitt uppe i, vi har premiär snart på en föreställning, och jag spelar Klas Klättermus, och det är så viktigt att jag får min sömn så att jag kan göra mitt jobb som Klas Klättermus riktigt bra.
Precis, det var tyngden där i det man känner.
Jag ska hålla på där som lilla musen. Ja, det måste vara trovärdigt.
Det är en av de stora rollerna i fler skådespelare.
Ja, men jag förstår det totalt.
Ja.
Men nu höll jag på att säga Filippa, men det är ju inte helt rätt. Sissela, du var ju med i Melodifestivalen, och ja, då var det som Filippa Bark, och det var ju en älskad karaktär, men ja, hur landade det?
Men där fick jag ju liksom vara med om ett misslyckande, och det var ju under den, för en liksom, hela Sveriges befolkning kändes det som. Jag minns liksom innan att jag var så här, vad är det värsta som kan hända? Försökte lugna mig lite. Var så.
Berätta lite för alla som kanske inte har sett.
Nej,
vad var det du
det här
skulle
var
göra?
2013. Då var jag liksom en sidekick i Melodifestivalen. Och var med i varje program. Och intervjuade artisterna och så där, som Filippa Bark. Jag minns att jag tänkte så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, det är att någon skjuter mig kanske för att det är så dåligt. Men näst värsta är ju att det misslyckas. Att folk inte gillar det, helt enkelt. Men jag var lite oförberedd på att det skulle hända, för att jag hade gjort så mycket den karaktären så mycket, och det hade liksom gått bra. Men sen så efter andra programmet, så fick jag liksom den här känslan av att det här, det går inte hem. Och gick in och kollade på SVT Mellos Facebook-sida, där det var bara,
det skulle du inte gjort,
kommentarer. Ja, det var så mycket missnöje och hat, och det var hemskt liksom. Och så kände jag av det också i produktionen, i teamet, att de här pressmänniskorna som innan hade varit väldigt så, ja, nu kör vi, började undvika mig i korridorerna. Och bara kände folk var så, behöver inte läsa tidningen idag.
Oh, nej.
För det var olika rubriker, liksom, alla hatar Filippa typ. Och då var jag ändå tvungen att gå ut igen och göra 4 avsnitt till i direktsändning för 4 miljoner. Och liksom, det var mitt manus, och det var jag som skulle så här, stå för det. Och då fick jag bara lära mig att kavla upp armarna och vara så. Okej, det som jag hade hoppats på, det gick inte. Men nu ska jag bara ta mig igenom det. Och det är verkligen liksom den stora erfarenheten som jag fick av det. Som är att man vet aldrig hur det går, utan man måste bara göra det. Det är bara show up, gör ditt bästa. Resten är utanför din kontroll. Typ.
Men du, då hände ju faktiskt det värsta.
Mm.
Det som du hade fasat så för. Mm. Och du sitter ju här nu och du gör nya coola grejer och sådär.
Mm.
Vad liksom tog du med dig från det? Blev det som en slags snabbterapi? KBT-hjärnet, tänker jag.
Ja, det blev faktiskt det. Och sen grejer folk också att i slut så var det som att det vände lite. Att folk började gilla Filippa och fatta grejen lite. Och att det fick mycket hat, men sen så fick det också mycket, fick jag mycket kärlek. Så folk började liksom reagera på de negativa kommentarerna och delade folket lite på något sätt. Men jag minns att sista programmet som vi skulle göra i Globen för så 30 000 pers och sen alla satt och tittade på finalen, så var det en kille som jag åkte hiss med från hotellet ner. Och på den lilla vägen ner så berättade han så här: ja, jag gillade inte alls dig i början, jag tyckte du förstörde hela programmet, men nu älskar jag dig. Bing! Och så var vi framme. Yes. Och så var
triumfens ögonblick. Ja, men så himla skönt.
Det var skönt.
Ja, så då gäller det att tro på sin grej då. Mm. Och liksom, ja, hålla i.
Ja, men precis. Man kan ju inte sluta för att andra inte gillar det. Nej. Tänker jag. Alltså.
Just det.
Så man får väl ändå fortsätta så länge.
Jag tänker också
kan.
Lite grann på vad vi använder för ord och vad vi matar oss själva med. Vi pratar om misslyckanden. Och du sa det till dina elever, ni kommer misslyckas. Mm. Men ska man använda det ordet överhuvudtaget?
Det beror på vad man lägger i det, men misstag kanske är bättre då. Men som sagt, man kan använda ordet misslyckas, tycker jag. Jag tycker inte det är så farligt, beror på. Men man behöver ju se det som en information, tycker jag. Man kan, och nu är vi kanske lite inne på hur man kan jobba med det.
Och kanske alltså, gilla det, tänker jag. För jag menar, jobbar man med ett kreativt yrke man ska utvecklas, då måste man ju ändå hela tiden älska sina misslyckanden. Annars händer det ju inget. Ja. Alltså.
Eller tycker jag jätteilla om dem. Det, ja. Men överhuvudtaget se dem som information om vad man vill. Hur vill jag fortsätta med det här? Mm. Vad vill jag göra med det, liksom? Och det är ju, alltså det är svårt att veta när man inte är, alltså det är svårt att veta när man är i det, att det är faktiskt inte slutet på allting. Nej. Utan det kan till och med vara början på något vis, liksom.
Absolut. Ja, men jag tänker man måste se det, vara lite mer nyfiken kring det man skapar och ha lite distans till det och tänka på att som ett undersökande. Hur blir det om jag gör så här, eller vad händer om jag går den här och så, och inte liksom vara så fruktansvärt fokuserad på hur det ska mottas och att alla priser man ska få och alla liksom folkets kärlek och så, utan bara vara helt så fokuserad på uppgiften.
Ja, precis. Vi pratar ju mycket här om att kanske det inte går som man har tänkt sig riktigt, men det finns väl också de som har massor av prestationsångest som alltid lyckas men ändå har en massa prestationsångest. Eller hur är det med det? Jag menar, man har tagit sig fram och blivit äldre och äldre och mer kunnig, men det är fortfarande jobbigt, liksom. Hur ser det ut i din bransch?
Jo, men det tror jag. Alltså, det ingår väl absolut. Bara att skapa är ju också att tvivla hur det ska bli, och det ingår i det. Men jag tror att själva prestationsångesten inte är så givande. Alltså, jag tror att det är bra att försöka jobba bort den. För att den, i alla fall för mig, har det mest varit att den har tagit energi till helt fel sak. Alltså, den har inte alls fört mig framåt.
Nej.
Utan bara fått mig att stå still och krampa och må skit.
Hur är det i musikbranschen, om du ser det? Ja, dina
men
kollegor?
Absolut. Det finns ju de som är de absolut mest kända pianisterna, Marta Argerich och förr i världen Vladimir Horowitz, har fruktansvärda ångest påslag när de spelar, eller hon har fortfarande, vet jag, sådär. Men det är liksom, ja, det hör man ju inte, så de tycker jag ju inte så mycket om. Mm. När man inte hör det på dem så tänker man, då är det väl ingenting.
Nej, just det.
Då tycker man nästan nej, man blir avundsjuk därför att de har den höga nivån och har så mycket ångest och kan ändå prestera på sån extrem hög nivå.
Och kan ändå
då vill man ju titta in i deras hjärna faktiskt. Ja. Det vill man ju göra.
Men vi kanske ska göra det lite grann nu tillsammans. Jag tänkte ni skulle hjälpa mig, för jag ska ju då ikväll ha en humorshow för första gången. Jag själv har skrivit materialet ihop med Karin Adelsköld. Yes. Tack så mycket, tack. Det känns fint att få en applåd i förväg. Det är ganska mycket prestationsångest kring det, kan jag säga. Mm. Ge mig nu era bästa tips för hur man ska hantera det här sinnestillståndet. Jag tänker det här är applicerbart på oss alla som sitter här nu, oavsett om man ska liksom skriva ett prov i skolan eller man ska hålla tal på någons bröllop eller vad det nu kan handla om, någon slags prestation. Ge mig alla era råd. Hur ska man göra?
Man ska inte börja nu som du gör nu.
Nähä, fel.
Nej, jag skojar bara.
Nej, men det började tidigare, sa.
Ja, det är bra. Det är bra. Mm. Nej, men det finns ju saker man kan göra i sista stund, tänker jag. Men jag tror att man ska hantera det lite grann i vardagen. Alltså så att det blir en process, som du var inne på.
Vad är det konkretiserat? På vilket sätt då?
Ja, men det finns många saker man kan göra. Man kan fundera över hur man har gjort när det har gått bra. Vad har man gjort? Bra. Vad har jag gjort? Hur gjorde jag? När gjorde jag det? På vilket sätt gjorde jag det? Och det behöver inte ens vara inom området skriva manus och ha en humorshow, utan det kan vara inom andra områden. Och det vet jag att du har. Du tar med dig det in i det här nya området för dig då, så att säga.
Är det att jag ska liksom bli stärkt av det då och känna kraft?
Nej, du ska ta reda på exakt vad gjorde du och på vilket sätt gjorde du det när du lyckades med någonting, när du var nöjd.
Ah.
Och det kräver liksom lite detektivarbete. Så det tar lite tid. Det var det jag menar med att det är lite ont om tid. Men...
Och där tänker jag att vår mänskliga hjärna inte riktigt är byggd för det. För att vi letar hela tiden fel och misstag, fel och misstag. Ja. Det där som vi är duktiga på, det sorterar vi snabbt bort.
Exakt.
På något sätt.
Ja.
Håller du med Francisca här, Sissela, i det?
Ja, absolut. Så har jag verkligen också börjat göra att man är så här, okej, jag ska inte skriva själv till exempel. Det har jag lärt mig. Jag måste skriva ihop med någon om jag ska göra det. Alltså sådana saker.
För att du är bäst på att skriva ihop?
Ja, för att förhindra att jag får prestationsångest och låser mig.
Ja, just det.
Så är det mycket bättre för mig att samarbeta. Att man liksom lär känna sina problemområden och... försöker förebygga dem, helt enkelt. Men sen så tänker jag också att man ska försöka att inte förknippa sig själv för mycket med det man skapar eller på något sätt. Utan vara så här, ja men nu testar jag att göra det här och att resultatet inte är så viktigt, helt enkelt. Utan det viktiga är att göra det.
Ja. Du hade en jättebra grej som du berättade för mig när vi snackades vid innan, som handlade om, har ni sett den här filmen Eat, Pray and Love heter den, va?
Ja, Eat, Pray, Love, just det.
Med Julia Roberts. Den bygger på en bok.
Mm.
Och författaren av den boken hade en intressant tes kring det. Kan du berätta?
Det finns ett jättebra TED-talk som jag kan rekommendera om man är intresserad av kreativitet och skapande och de här frågorna. För då är det den här författarinnan, Elizabeth Gilbert heter hon, som har skrivit Eat, Pray, Love. Hon fick den här dundersuccén, hon hade skrivit massa böcker innan och så fick hon den här sinnessjuka boksuccén och blev själv rädd. Hur ska jag ta mig vidare? Hur ska jag kunna fortsätta skriva när jag kanske inte kommer att skriva en lika uppskattad bok igen? Och då började hon forska lite eller kolla lite runt kreativitet, för hon var rädd att bli destruktiv och inte komma vidare. Och då upptäckte hon att i det antika Grekland, för länge sedan alltså, så hade skapande personer, då sa man alltså att man gick till sin ateljé eller man var på sin arbetsplats och att man hade ett geni som bodde där. Som en ande, som ett väsen.
Just det.
Så att ifall det gick bra så sa man, fan vilket bra geni du har . Grattis. Och gick det dåligt så sa man, shit vilket lame ass geni, stackars dig typ.
Så man liksom särskiljer sig själv lite från sitt geni, sin prestation.
Och sen senare så började man kalla människor för genier istället.
Exakt.
Och då så, men det var för att undvika att få hybris eller att helt gå ner sig.
Men det är ju något trösterikt i det, eller vad säger du Francisca?
Kanon. Jag tycker man kan dela upp det lite så.
Ja.
Så att man ser det som, så du, ikväll är du... har du ett geni med dig?
Jag ska bara ta hem det. Men då för att summera där så börja i tid, fokusera på det jag har gjort bra tidigare. Komma in i det tankesättet. Mm. Tänka på det där geniet som bara kommer från ovan och bebor min kropp plötsligt. Förhoppningsvis. Mm. Vad kan man mer göra?
För att återknyta till den frågan du aldrig fick svar på, så kan man tend and befriend.
Vad betyder det?
Ja, det är lite kul. Det är sån där, men vissa människor har behov av att sitta och dela det här med någon. Om man har en audition, man sitter med flera i ett rum och väntar, så kan det vara så att någon där börjar prata med en och så att man börjar skoja om hur det är och hur jobbigt det är, och man berättar lite om sig själv och den andra berättar om sig själv. Det händer ju ofta på tåg också ibland att man, när det står still, att man börjar prata med varandra.
Det vi gör här nu till exempel.
Ja, till exempel. Så jag tror på jättemycket det här med relation. Alltså att man, och det är det du beskriver också med att du delar ditt skrivande. Att man söker kontakt med andra om det hela. Man delar det med någon. Det gör ju du ikväll också. Mm. Så du har ju redan kommit ganska långt på vägen. Men prata om det med någon annan och överhuvudtaget reach out.
Mm.
Det tror jag jättemycket på.
Jag tänker, spär man inte bara på sin egen ångest då? Om man sitter där och till exempel ska pröva in på teaterhögskolan eller på teaterfolkhögskolan och så sitter man med andra som är precis lika nervösa. Det kan ju bara bli toppjobbigt.
Nej, men jag tänker ändå att det tar udden av det att sätta ord på det och att man fattar att det har liksom, det är en känsla bara. Det har inte med själva det man ska göra. Nej. Alltså det är två olika saker. Nej. Som man inte blandar ihop, att man tänker att det man ska liksom visa upp är dåligt bara för att man själv är nervös och rädd.
Nej, precis. Den vågar blottlägga det. Ja.
Och det är inte för alla, vill jag säga. Alla gör inte tänderbeskänd, jag vet inte. Och Torsten Flink till exempel, han kanske inte skulle göra det.
Nej.
Så det är inte för alla, det är ett sätt att göra det på. Någon annan kanske ställer sig mot en vägg och bara är helt avstängd. Mm. Så att, och det är nästa grej, ta reda på vad du behöver för att prestera. Det du behöver är säkert inte det Sissela behöver, eller jag eller ni. Alltså det är säkert något helt annat, men man måste ju bli lite tydlig med sig själv.
Vad behöver du för att kunna prestera?
Ja. Ska jag läsa min dagbok nu?
Ja, låt oss höra.
Nu kommer den.
Wow. Du behöver läsa din dagbok.
Vad jag behövde då när jag var 13, då skrev jag så här. För då hade min lärare tydligen, Hans Paulsson som alla känner.
Ja,
här i Lund. Ja. Jag läser. Idag förstår du nog varför det är blåa rutan här, läser min dagbok. Det gick inte bra på pianolektionen idag. Hans sa till och med det. Hans, ja, fan. Han sa att jag måste rätta det han har sagt är fel. Och pappa och han stod och pratade om det mitt framför näsan på mig. Inte konstigt man blir röd. Så smekte han mig på kinden och sa, hon blir ju röd av att jag säger till. Jag hatar när folk ska förstöra. Och så kommer det här då. Jag kanske inte är så bra som jag tror jag är. Just nu skulle man behöva en kille.
Ah, just det. Det var lösningen på det problemet. Ja.
En snäll förstående kille.
Men det är ju en mysa du pratar om där, eller? Är det det du behöver?
Men det är ju det geniet.
Ja,
ja just
jag
det.
Tror det är det, eller så är det en kille. Nej, men jag tror, och det här är ju uttryck för att man också behöver någon i sin tillvaro att liksom kanske connecta till. Alltså man behöver vänner, familj, man behöver vara omhändertagen. Mm. Mm. Så man klarar sig inte som en öde ö. På scenen. Man behöver sin familj, man behöver vänner som kan lyssna på en. Det låter bara, ganska basic.
Och den som inte bara ser prestationen, utan
nej,
dig.
En snäll förstående kille.
Ja, det är rätt så komiskt faktiskt. Ja. Ja. Men finns det något annat vi kan ta fasta på i det här att hantera prestationsångesten i det fysiska? Kan jag jobba med andning, med avslappning? Ja, eller
gud, det kan ju skådespelare säkert en del om.
Oj.
Ja, eller nej, ja.
Jo,
det
jo, men det är väl bra att andas.
Det är alltid bra att andas.
Ja. Ja, men, nej, men jag vet inte, jag bara lyssnade på den här boken. Vad heter den nu? Sex substanser som förändrar ditt liv. Där det handlar liksom om kemin då, i hjärnan. Och då så sa han, författaren som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men att man, om man är nervös, det handlar ju kanske om nervositet. Men att man faktiskt kan liksom hjälpa hjärnan. Att lura den lite, att ta fram rätt substanser som man behöver. Om man behöver lugna ner sig så är det väl oxytocin.
Tror jag. Då ska man klappa på varandra.
Ja, man ska titta på bilder på
nära
killar.
Relation.
Nära
ska relation.
Ja, en kille. Klappa en kille. Det kan man göra.
Mm. Mm. Så att man kan lura sig själv in i ett bättre tillstånd.
Tend and befriend. Alltså, så.
Frågan är också då, kan man skratta bort sin egen ångest? Vi är ändå här på
humorfestivalen. Alltså jag tror, eller så vet inte, alltså just kanske under tiden som man har ångest. Så kanske det är lite svårt, tänker jag. Då ska man nog mer vara snäll än skratta. Så jag kan skratta. Men man kanske kan skratta lite åt det efterhand. Att, hur man har betett sig eller att någon har gått med en kniv för att de liksom vill vara Klas Klättermus. Ja. Kan man ju skratta åt.
Det kan man skratta åt.
Och vad tänker du? Ska man skratta lite mer åt sig själv? Ligger det någonting i det att man tar sig själv på så stort allvar?
Ja, om det betyder att man, som du säger, att man är snäll mot sig själv. Om det betyder att, att det lugnar en att kunna skratta åt sig själv. Sen, så är det. Så tycker jag nog verkligen det. Mm. Det är nog en jätteviktig, ett viktigt verktyg. Men, också, men återigen, det här, skratta tillsammans. Mm. Så att man sitta själv och skratta åt det, det kanske inte hjälper jättemycket. Men som vi gör nu, vi skrattar ju åt den här stackars Claes.
Ja.
Han vet ju inte om det.
Nej. Men jag hoppas att han också skrattar åt sig själv faktiskt. Hoppas
det tror jag att han gör faktiskt.
Ja. Men jag tänker också en sista grej. Eller jag vet inte om det är sista. Men alltså att man ska komma ihåg att det finns ju ingen annan som är som jag. Eller som du. Eller som du. Eller som någon av er. Och det finns ju ingen som kan göra det som just jag eller ni kan göra. Och det tycker jag är en anledning att göra det också. Att det, då är det inte så himla viktigt hur det blir, utan att det är unikt. För det är bara en person som kan göra det. Det kan man komma ihåg.
Jättebra sagt, och jag tycker att det här får liksom sammanfatta vår diskussion här, och det är underbart att få höra er vara så öppna och dela det som är så personligt och faktiskt så svårt. Och vi kan alla lära oss någonting av det. Nu tänker jag så här, det här är första dagen på Humorfestivalen. Nu är det ett digert program, fantastiska saker som kommer hända på scenen. Ge nu en massa snälla applåder, för man vet aldrig hur mycket prestationsångest som ligger bakom ett lyckat skämt, eller hur? Tack för att ni har kommit hit idag och lyssnat. Tack! Och tack till mina gäster, Sissela och Franziska. Nu när vi avslutar inspelningen av podden så tycker jag ni ska berätta här för publiken. Var kan man se er härnäst?
Jag är tyvärr inte med mer på festivalen.
Men du håller på med andra spännande grejer,
ja,
berättade du.
Ja, men jag vet inte vad jag får säga riktigt. Men jag kommer dyka upp lite här och där.
Just det.
Hemma hos er kanske. Ja, det är garderob, vem vet.
Det kommer att märkas.
Nej, det kommer jag inte göra. Mm.
Och du då, Franziska?
Jag ska faktiskt spela här på Skissernas museum, tror jag. Men jag vet inte hur mycket jag får säga det heller, men det är inte alls lika fancy. Men 28 oktober, så att ni träffar mig bara här och inte där. Men vi kommer båda ha jättemycket prestationsångest säkert. Eller, ja, nej, det ska vi inte ha, sa du. Utan vi ska ha mer en bra laddning ska vi ha.
Ja,
vi har jobbat bort det där nu.
Ja, men precis.
En bra laddning.
Mm. Vi får försöka umgås med den och liksom, i så fall var liksom, ta hand om den, om den, ja, nu dyker upp.
Skratta lite åt.
Käla lite med den på något sätt. Skratta åt den, jag vet inte.
Härligt, underbart att ha er här idag. Tack för att ni kom. Ha en fortsatt bra dag. Tack.